Ja, hejsan igen. Då ska ni få testa på, som avslutning i den här kursen, tre områden av geometrin som har växt fram i Europa de sista århundradena, sedan 1600-talet och framåt. Först ut är projektivgeometri, som också kallas linjalens geometri, för här finns ingen passare överhuvudtaget. Används inte, och den har sin... Det började med renässansmålarna i Italien som ville få till det riktiga perspektivet i djupet i sina målningar. Och sen är det främst franska matematiker som på 1600-, 1700 och 1800-talet har utvecklat det här till en egen disciplin inom geometrin. Och jag följer inte speciellt noga boken. Jag har lite andra källor också här som jag använder i min text. Jag håller mig helt till två dimensioner. Så jag är inte som konstnären som avbildar tre dimensioner på ett plan. I boken så, kursboken så är det både två och tredimensionell projektivgeometri. Men jag tänkte att det kunde vara lite förvirrande i början och ha både två och tre dimensioner. Så jag håller mig till två. Och som sagt, det är ju så att ni ska få testa på det här. Det är inte så mycket bevis. Men i nästa inspelning ska jag ändå ge mig på papperssats, tänkte jag. Ja, vi börjar med någonting, bara liksom en tabell här som jag har gjort på sidan 1. Det materialet finns i kapitel 6 i boken. Och vad är det vi har hållit på med hittills? Jo, vi har hållit på med kongruenser och likformighet. Och vi kan tänka oss detta som avbildningar, som man säger, från punkter i planet hoppa till andra punkter. Och vi kan göra till exempel rotationer. Vi kan ta en triangel, rotera den, vi kan spegla den och vi kan förflytta den. Och då kallas det för translationer. Och där är ju då, det är alltid någonting som är bevarat här. Man ofta är ofta väldigt intresserad av vad är det som är bevarat. Och avstånd är ju bevarade i de här kongruensavbildningarna då. Sen har vi ju också vi har ju pratat om likformiga trianglar väldigt mycket. Och det finns ju då likformighetsavbildningar också, men då förstorar man eller förminskar lika mycket i alla riktningar. Och då är ju avståndsförhållandena bevarade, eller invarianta som man säger. Och där använder jag en beteckning D för avståndet mellan punkterna P och C. Avståndsförhållandena är ju bevarade. Det är ju det som är likformighet. Ja, så kan man bruka mer våld på de här geometriska figurerna och man kan ju töja och komprimera och man kan något som heter skjuvning. Man kan tänka sig att man trycker så man får kvadraten blir en parallellogram eller en romb istället. Då kallas det för affiniteter. Och där har jag ju två stycken exempel där. Jag har dels någonting som ser ut att bli mer en parallellogram istället där ja, och någonting som komprimeras i en riktning och töjs i en annan. Och då är ju inte avståndsförhållanden längre bevarade, det förstår vi i allmänhet. Men de är på en linje. På en linje bevaras de faktiskt. Om tre punkter som ligger på en linje kommer fortfarande att ligga på en linje, visar det sig. Och det avståndsförhållandet är bevarat. Och då vänder vi blad till tvåan. Och man kan visa att varje triangel i planet kan avbildas till varje annan triangel med hjälp av en så kallad affinitet. Och här får du ett litet problem. Tänka igenom. Du har PQR-triangeln och P'Q'R'-triangeln. Och kan du nu tänka dig att du kan knåda till den ena så att den precis sammanfaller på den andra. Och tillåtna operationer är då speglingar, rotationer, translationer, förstoringar, förminskningar, töjningar och skjutningar. Matematiskt kan man göra detta väldigt eller fint och elegant med någonting som heter matriser som kommer i en nästa kurs, tror jag, kan jag tänka mig att du ska läsa här, vektorgeometri. Men här får du bara tänka dig mer handgripligt vad det handlar om. Hopp. Vad har nu detta med projektiv geometri att göra? Jo, som jag skriver längst ner på sidan 2. Det sista steget i denna utvidgning av geometrin är projektiv geometri. Och ja, inspirationen kommer från perspektivmålningen i Italien där, ja. Och ny ingrediens är att vi måste utvidga vårt plan med en horisontlinje bestående av oändlighetspunkter. Ja, det kan jag hoppas jag klarna lite längre fram här. Vi tar med oändligheten som en punkt. Kan man som en, behandla det som vilken punkt som helst, kan man nästan säga. Ja, då vänder vi blad. Och vad är nu då, som vi säger, projektiva avbildningar? Vad är det för någonting som är bevarat? Jo, det är då ett så kallat dubbelförhållande. Och här har jag infört någonting som heter riktade sträckor. Så att med pilen så betyder att om AC och A, om C och D ligger på varsin sida av A, så är den där första kvoten där negativ. Det är ett sånt dubbelförhållande är bevarat. Och det där kan man visa med hjälp av likformiga trianglar. Jag förklarar det här med ett exempel. Vi har ett perspektivcentrum i 0,9. Här har jag med koordinater, men jag kommer inte ha koordinater framöver här, men här tror jag bara i alla fall koordinater. Vi har ett perspektivcentrum i 0,9. Där har vi konstnärens öga. Och här skriver jag att ABCD avbildas på linjen y är lika med minus x halva. Och då får vi punkterna A', B', C' och D' där nere. Om vi tänker konstnären så är det kanske bättre att tänka att A', B', C', D' avbildas på målarduken som är en rätt linje där då A, B, C, D. Hade väl kanske varit bättre att tänka sig. Och då har vi som så att vi kan skulle man nu kunna kontrollera att man beräknar då det här dubbelförhållandet för A, B, C, D. AC till AD dividerat med BC till BD. Och det är ju inte så svårt, där har vi de koordinaterna. Lite kämpigt här är ju att beräkna vad ligger nu A', B', C' och D'. Det klarar du med lite skärningarna där och så ska du beräkna de avstånden och sånt. Det tar väl lite tid, men det visar sig då att det dubbelförhållande för de primmade punkterna, då det är samma som för de oprimmade. Så där fanns faktiskt något som är bevarat där också. Ja, på nästa sida så påpekar jag detta då att om nu D' är en oändlighetspunkt. Det vill säga att vi kan tänka oss som att Ja, D-prim blir någonting i fjärran, alltså långt bort, någon fjälltopp någonstans långt, långt, långt bort. Och då så blir ju den då kvoten i praktiken 1 där då. Då förenklas högerledet till A-prim, C-prim genom B-prim, C-prim. Och här kommer problem 2 då till dig. Då tänker vi oss så här. Vi tar, du har varit på fjällsemester och du har fotograferat personerna A-prim, B-prim, C-prim som stod på linje. Och så har du, och sen så var då horisonten med i fjärran. Den där bergstoppen långt, långt, långt där borta. Och den avbildas i punkten D på fotot och personerna A, B, C, de, eller pimmade, kommer då till punkterna A, B, C. Och sen vi, så kanske ni blir oense om hur långt det var då. Där A-prim och B-prim, de stod 20 meter från varandra. Men hur långt var det mellan B-prim och C-prim? Ja, det kan man ta reda på då, hjälp med hjälp av fotot. Så det går att använda det här. Ja. Ja, finns det nu några roliga satser? Kan man få fram något rolig matematik? Men bara linjal här, ingen passare. Ja, en känd, en mest kända skulle jag vilja säga är Pappus sats. Pappus, han levde redan på 300-talet efter Kristus. Så att en del av de här grejerna var kända innan renässansmålarna. Långt innan. Vi har tre punkter på en linje, ABC. Och sen tar vi tre andra punkter på en annan linje. A-prim, B-prim, C-prim. Och sen drar vi alla korsvisa linjer här. Och ja, vi drar, här kan du se förresten längst ner på sidan 4, notationen här va. A, B-prim, punkt, A-prim, B. Den betyder alltså en skärning mellan de två linjerna. Och den punkten kallar vi för B. Sen går vi vidare med alla andra korsvisa här. A, C-prim, A-prim, C. De skär varandra i Q, de två linjerna. Och till sist då har vi R. B, C-prim skär sig med B-prim, C i R. Och här kommer då det lite förbluffande. PQR ligger på en rät linje. Alltid. Om man tar skilda punkter här på sex skilda punkter på två linjer. Så. Och det tänkte jag mig försöka i nästa föreläsning ta ge mig på. Det här är rätt så nytt område för mig också så jag försöker kompetensutveckla mig i det här området. Så det var ju en intressant sats. PQR ligger på rätt linje. Vi vänder blad, sidan 5. Något som inte tas upp i kursboken som jag började fundera på när jag satte mig in i detta är vad är det för axiom i projektiv geometri? Det står inget om det i kapitel 5. Vi hade ju, det var ju så mycket hallå kring det här med axiom och sånt i Euklides geometri. Det måste ju, någon måste ju ha tänkt och byggt upp axiom för grund postulat, sånt som man inte debatterar eller bevisar även i projektiv geometri. Och det finns det. Och här följer jag en trevlig bok jag hittat, A Course in Modern Geometries av Judith N. Cederberg. Och hon anger sex axiom för den plana projektiva geometrin. Det där är ju alltid delikat vilka som ska vara axiom och inte, om man kan möblera om där lite i källaren. Jag tänkte mig det här som ett bygge där man har axiomen i källaren och sen så bygger man med satserna uppåt till ett hus. Axiom 1, säger Judith, är två godtyckligt valda skilda punkter ligger på precis en linje. Två godtyckligt valda skilda punkter ligger på precis en linje. Jaha, ja, men det låter ju bekant. Två, axiom 2, här kommer en överraskning. Två godtyckligt valda skilda linjer har åtminstone en punkt gemensam. Hoppsan! Alltså finns det inga parallella linjer i den meningen, alltså i den euklidiska meningen, i projektiv geometri. För att de där som vi kallar för parallella, de skär varandra i oändligheten. Så vi tar med oändligheten som en punkt. Och här kommer nu också någonting som det får du ett litet problem också, bara utifrån de här två axiomen. Man kan formulera det som kallas dualen till nu ett axiom. Och det blir då en sats. Och vad är nu dualen? Jo, man byter ut helt enkelt linjer mot punkt, skär varandra i en punkt mot ligger på en rät linje. Och det ska jag klarna lite längre fram i den här föreläsningen, varför man säger så. Och då tar vi axiom 1 och dualiserar det då. Då får vi två godtyckligt valda skilda linjer skär varandra i precis en punkt. Och det tror jag nu kan bevisa utifrån axiom 1 och 2. Ja, så där är en egen, och det kommer jag ska försöka förklara lite längre fram idag hur detta kan hänga ihop. Punkter och linjer hänger, skär varandra i en punkt, ligger på en rät linje. Det där hänger ihop. Och så projektiv geometri uppfyller dualitetsprincipen, står det mitt på sidan 6. Dualen till ett teorem är också ett teorem. Och här får du då nästa problem. Formulera dualen till papp och sats och illustrera den i en figur. Nu får du nog ta ett A3-papper eller välja dina linjer med omsorg. Vad var nu pappus? Vi började med tre punkter på en linje där och sen hade vi tre andra punkter på en annan linje. Och så hade vi då, men då ska det dualiseras, då är det alltså tre linjer genom en punkt och så tre andra linjer genom en annan punkt. Och vad var det slutade det med där i pappus? Jo, de där tre punkterna låg på en rät linje. Vad ska vi sluta med här? Jo, här är det tre linjer som ska skära varandra i en punkt. Ja, där får du testa på dualen till pappus sats. Vi vänder blad. Det finns totalt sex axiom i den här framställningen som jag har läst. Och det femte kallas då efter en av de här pionjärerna inom projektiv geometri, de Sarg, en fransman. Som säger följande. Om två trianglar är perspektivistiska från en punkt så är de också perspektivistiska från en linje. Jaha, det är två nya ord där. Perspektiviska kanske man ska säga. Perspektiviska från en punkt. Och det har jag förklarat där i figuren. Det är precis det där O-et. Det är alltså konstnärens öga, va? Vi har ABC-triangeln och så förbinder vi ABC med O och så ritar vi in en ny triangel där på de här A-prim, B-prim, C-prim på de här linjerna på det här sättet. Och då har vi fått dem att de är perspektivistiska från en punkt. Men de är också då, men det är perspektivistiska från en linje. Det tar vi som ett axiom. Och då är det som så att om man drar ut förlängningarna av AB, linjerna AB och A'B', då skär de varandra i en punkt. Och AC och A'C', de kommer också skära varandra i en punkt. Och samma sak med BC och B'C'. Och de tre punkterna ligger på en rät linje. Du kanske nästan ser det som en tre, man kan nästan få 3D-känsla när man tittar på den där figuren och den där sats, det är faktiskt en sats i tre dimensioner. Det är inte, det är gjort i boken, men i två dimensioner så väljer man att, eller får man ta det som ett axiom. Och här en annan uppgift. Konstruera två trianglar som är perspektiviska, ska jag säga. Jag har svårt att uttala det ordet. Perspektiviska från en linje. Visa i din figur att trianglarna är perspektiviska från en punkt. Alltså finn det här konstnärens öga, så att säga. Och att det går då är det en dualisering av axiom 5. Och då ska vi veta det att dualen till en triangel är en triangel också. Och här har jag då två trianglar, ABC och A'B', C'. Och vi ser, om vi drar ut de där förlängningarna, så ser vi att de är perspektiviska från en linje, för R och Q och P ligger på en linje. Då är det bara att hitta O-et, perspektivcentrum, utifrån detta. Och det ska alltså gå att hitta det. Och jag drar A'A' och B'B', och de skär varandra i O. Och då räcker det bara då att visa att C'C' också går genom O, så är saken klar. Ja, det får du läsa själv där. Jag studerar några trianglar och så utnyttjade axiom 5. Jag tror faktiskt jag vänder blad. Och då kommer vi till sidan 9. Och här kommer vi till någonting som dyker upp ofta i geometri, att man vill ha en modell. Man har sina axiom, men man kanske vill ha något mer handfast som representerar det här man håller, de här objekten man håller på med. Och sånt finns på många håll eller matematiken. Ta de reella talen. Det finns axiom för sånt. Många matematiker har funderat då på vilka som är grundsatserna där och vilka är då modellerna? Ja, den vanliga modellen vi använder är ju decimaltalen. De representerar på ett fint sätt de reella talen. Och då ska vi ha en modell här för projektiv geometri och då tänker man sig ett plan pi som i rummet nu, här är det ett litet 3D-bild där, till varje punkt i planet pi hör en linje genom origo då, va, i det här koordinatsystemet. Så skickar jag ut en stråle så skär från O, så skär den i planet pi i en punkt. Och just det. På samma sätt så kunde jag ta ett plan genom origo. Och det kommer ju skära pi längs en linje. Till varje linje i pi hör ett plan som innehåller o. Och sen kan vi ju tänka oss att om vi tar en linje som ligger i xy på planet, en stråle som ligger i xy planet, då skär den pi i oändligheten kan vi då säga. Så då tillfogar vi det där oändlighetspunkten. Mot en linje i xy-planet svarar en så kallad idealpunkt. Och det är den här oändlighetspunkten då. Och mot hela xy-planet svarar då en ideallinje. Projektiva planen är då där pi plus de här ideala punkterna, ideala linjerna. Det är smidigt, det är väldigt praktiskt att då införa dem också där i geometrin. Längst ner på sidan 9 så kan du begrunda det om du vill verkligen förstå det här med dualiteten. För att har man den här modellen i huvudet så kan man på ett bättre sätt förstå det här med dualitet. Jag läser ordagrant. Eftersom ett plan har en normal, alltså normalen, det är ju en linje som är vinkelrätt mot planet. Och en linje kan ses som en normal till ett plan, kan vi förstå hur det duala teoremet uppstår. Ja, och då tänker jag mig så här. Ta ett plan genom Origo där. Det skär pi längs en linje. Ta normalen från det planet genom Origo. Det blir ju en linje. Det skär pi i en punkt. Så till den där linjen genom pi hör också en punkt någon annanstans där borta i planet. De hänger liksom ihop. Och då kan man visa saker som om vi tar tre plan genom Origo som då skär varandra i punkt. Då har vi tre normallinjer ut och de kommer ligga på en linje. Så allting det där hänger liksom ihop. Det som har gjort, där har vi nyckeln till att förstå det här som är dualitetsprincipen då. I projektiv geometri. Till sist, sidan 10. Ja, det finns faktiskt en del intressanta satser om kägelsnitt. Ni kommer ihåg ellips, hyperbel och parabel som vi pratade om förra gången. Ta den här till exempel, Pascals sats. Sex skilda punkter A, B, C. A-prim, B-prim, C-prim ligger på ett kägelsnitt. Jag har illustrerat det nedan där med en ellips. Då ligger punkterna A, B-prim, skärningen mellan A, B-prim, A-prim, B och så vidare med A, C-prim, C, A-prim och B-prim, C och B, C-prim. De ligger på en linje. Och det där känner vi igen som pappussats. Fast nu verkar det hålla även, det håller även om man ligger på ett kägelsnitt. Och det kvittar om det är en parabel, en ellips eller en hyperbel. Så det är lite djupsinnigt det här och det skulle man... Så det finns en hel del att utforska här. Den här kopplingen är ju nästan lite mystisk just i nuläget. Hur detta allt hänger ihop. Men det hade behövt bli en fortsättningskurs i projektiv geometri det. Och här får du ditt sista problem. Du har fem punkter på en ellipse. Nu ska du använda Pascals sats för att få fram en sjätte punkt, C-prim på ellipsen. Du får ta vilken som helst. Och det du ska göra då, det är ju att skicka ut en stråle från A. Säg, ta A, punkten A. Och kan ju ta någon bortåt, neråt, bortåt, höger där. Och så ska du då använda bara Pascals sats. Och dra de här korsvisa där och då finna C-prim. Och du har ju facit här, du ser ju ellipsen så du ska ju se i slutändan att det här C-prim måste ligga på den där ellipsen. Ja, det var det. Och som extra nummer i nästa föreläsning så blir nästa föreläsning ett litet extra nummer här där jag försöker då ge mig på Pappus sats. Hej så länge!